Podplay.
Okej, då kör vi ett nytt avsnitt av Hedman Hedén, en beroendepodd. Nu kör vi, och jag heter Nemo Hedén och det här bredvid mig är...
Ja, det är du. Jag heter Magnus Hedman.
Åh, vad det är mysigt att sitta här igen med dig.
Tycker inte jag, men det är okej.
Nej,
det är jättemysigt är det.
Ja, och först och främst vill jag faktiskt säga att det slog mig på vägen hit idag att jag är så glad över att vi gör det här, och jag känner verkligen responsen vi har fått de här veckorna som vi har hållit på är enorm, och det känns som att den här podden har en slags plats, och att den fyller sitt syfte på ett sätt som vi bara kunde hoppas innan. Och jag hoppas verkligen vi kan fortsätta med det här, att försöka sprida kunskap om den här sjukdomen och försöka hjälpa några människor där ute i alla fall. Det är fint, det är fint.
Det är det. Det är en ynnest, och det är säkert, liksom, om man tittar på livet generellt så där, alltså, hur snabbt det vänder. Och jag menar, båda vi har varit på någon sorts botten i alla fall, och sitter här och idag och liksom delar med oss av våra erfarenheter, kunskap om hur andra människor liksom börjar må bättre. Det är jäkligt ballt, och det är många gånger svårt att förklara också. Faktiskt.
Och vi har ju ett tema idag. Ett tema som är återfall. Och varje vecka har vi ju ett tema och en gäst som vi kopplar samman med det här temat då, på ett sätt som vi är lite finurliga med, tycker vi. Men innan vi presenterar dagens gäst så tycker jag vi ska prata lite om det här med återfall, som vissa människor kallar en del av den här sjukdomen. Hur ser du på återfall, Magnus?
Jag tror att alla som har beroende har tagit återfall. Därför att jag tror att alla har sagt att aldrig mer. Och sen har det hållit en dag, en minut eller en vecka eller ett år, men så har man fallit tillbaka. Så jag tror att det är jättevanligt, skulle jag säga.
Och vi pratade ju lite om vår historia i premiäravsnittet. Vi berättade lite att vi hade, ja, men våra vägar hade mötts för första gången på en svettig, blöt scen i de småländska skogarna. Och att vi, ja, men att där vi stökade ganska mycket ihop. Och sen så tog det egentligen, det tog några år efter det innan våra vägar möttes igen, var det inte så?
Jo, det gjorde det. Jag hade ju en period där jag faktiskt slutade med droger. Och visste ju dock inte att det här var en sjukdom, så att, och att jag var tvungen att hålla mig från alla sinnesförändrande substanser. Så att jag slutade med droger men fortsatte dricka.
Just det, och vart är vi i tiden här? Vi är väl...
Här är vi ju 2011.
Så det var ganska många år där som du ändå la av med drogerna och lyckades hålla dig i balans.
Ja, jag var uppe i 3-4 år. Droger, alltså det var ju så att jag blev ju diagnostiserad med ADHD och började äta ADHD-medicin. Men jag tog ju aldrig rätt dos. Alltså jag har inte ätit rätt dos en enda gång i mitt liv av min ADHD-medicin. För så fort jag fick den första känslan så ville jag bara ha mer liksom. Och det ledde ju sen till ett större återfall. Och då var ju jag och träffade dig strax innan.
Ja, just det. Nu är vi framme vid år 2000, kan det vara?
17.
Ja, 17, ja, precis. Och jag hade, min podd hade väl slagit igenom ganska nyligen, Nemo möter en vän, och jag bjöd in dig till den. Och då hade inte vi sett på ganska många år, säkert 5 år i alla fall. Och jag intervjuade dig, och jag minns det så tydligt, för att jag var ganska liksom nyfrälst i det här 12-stegstänket och ja, men att jag led av en sjukdom och allt sånt där. Och då sitter jag mitt emot en människa som har slutat med drogerna men fortsatt dricka. Och det blev väldigt konstigt för mig. För jag ville ändå inte vara så anklagande och säga till dig att det där kommer det aldrig hålla. Jag ville mer att bara lyssna på det. Okej, funkar det här för honom? Men jag blev ju skeptisk i mig. Fast jag tror inte jag sa någonting.
Nej, det gjorde du inte. Jag hade ju någon som hade nämnt någonting om 12-stegsgemenskap. Mia Törnblom hade sagt till mig vid något tillfälle, men ska du inte hänga med på 12-stegsmöte? Men ja, alltså, okunnigheten var ju mer så här 12-stegsmöte. Det är väl bara så här riktiga knarkare från Plattan typ som sitter och, ja, där vill inte jag synas liksom. Så jag såg ju ner på någonting som jag inte visste vad det var egentligen. Vilket är väldigt enkelt.
Och jag tror att det där som du höll på med just då, att som narkoman eller som missbrukare plocka bort drogerna och ändå vilja behålla alkoholen. Mm. Det är nog ett av de vanligaste grejerna som förekommer.
Ja, det tror jag. För att jag tror inte man fattar att problemet inte ligger i drogen bara. Ska man sluta, då måste man sluta med allt.
Ja, dels det att beroendet trots allt sitter i en. Det handlar inte om substanserna i sig. Men också det här att ett återfall på droger hänger ju ofta ihop med en fylla. Ja. Alltså det är ju så otroligt vanligt att man halkar dit på sin huvuddrog när man är brusad. Det hänger ju ihop liksom. Mm. Och jag tror inte att folk ser det eller vill inse det förrän man faktiskt står där med näsan i påsen igen och igen och igen.
Men för det är många som många människor jag har träffat nu under tiden sen jag tillfrisknade eller slutade använda det. Alla sinnesförändrade substanser som har haft svårt att erkänna att de är alkoholister. De har kunnat erkänna att de är narkomaner för de har haft en dålig relation till droger, men alkoholen har de inte liksom satt in i samma fack, vilket gör att det tar längre tid för vissa än det gör för andra. Liksom.
Mm. Precis, och då satt vi där under den här intervjun och vi bandade intervjun och det blev en ganska bra intervju, minns jag. Men så gick det 2 eller 3 dagar efter den här podden då som vi gjorde ihop. Och så ringde du mig och så sa du så här: Nemo, jag ska in på behandling. Jag har kraschat totalt. Du kan inte sända vår podd. Och då var det som att, eller vad hade hänt då egentligen?
Nej, det som hade hänt var att jag tog ett återfall på kokain. Och jag kommer ihåg det så tydligt. Det var en fredag jag skulle flytta på lördagen och tänkte... Som den här sjukdomen är, så den pratar ju till en hela tiden. Och i det här fallet så var det, jag kommer orka att packa kartongerna mycket, mycket snabbare och bättre om jag tar lite kokain. Sagt och gjort, och ja, det slutade ju med att jag stod på balkongen sen och ville hoppa. Liksom.
Mm.
Så där kan man ju säga att det var ju där jag hamnade i ett läge där jag faktiskt var, antingen hoppar jag eller så ber jag om hjälp.
Mm.
Det var verkligen så. Och det var rätt vidigt, alltså rätt vidigt, det var fruktansvärt. För att när jag stod där, satt där på balkongräcket, så när jag tittade ner så fick jag en känsla av frihet.
Mm.
Alltså att det var, fan vad skönt att bara hoppa. Samtidigt som det var en annan sida som bara drog i mig, du måste in, du måste in. Men jag satt bara, jag kom ingenstans liksom. Så snacka om en kamp mellan djävulen och Gud alltså, om man nu ska säga det. Det var fruktansvärt. Så att när jag kom in... i alla fall till slut så bestämde jag mig för att jag var helt maktlös, jag var helt körd alltså.
Mm. Och jag hade ju berättat för dig när jag poddade med dig om hur jag såg på sjukdomen, det här med att jag trodde att det hängde ihop och så här, utan att ens vara anklagande mot dig eller, så här, eller säga till dig att det där kommer du aldrig lyckas med, så berättade jag hur jag såg på det.
Mm.
Och det var någonting som hade fäst hos dig då.
Mm.
För det har du återkommit till i intervjuer när jag har sett dig på tv hos Tilde i Efter 5 och andra grejer, att du har sagt så här: det var i podden med Nemo som jag förstod sjukdomen på något sätt.
Mm.
Och varje gång jag hör det så tänker jag bara så här, jag blir så jävla glad och varm, och så känner jag så här, fan, tänk att jag har på ett sätt fått föra budskapet vidare till en människa som jag nu sitter och gör det här med liksom, som jag har blivit kompis med och som jag liksom får göra den här podden med. Det är så jävla fint.
Mm.
Det är helt magiskt. Jag får gåshud bara prata om det nu.
Ja, det är jäkligt ballt alltså, det är det. Och det visar ju också på... vad du gav mig också under podden var ju att jag såg ju någonting i din blick.
Mm.
Det där var ju någonting jag ville ha.
Mm.
Men jag visste inte då hur jag skulle få det.
Nej.
Och det där är väl också en sån där grej. Alltså, när man återfall, det är ju så här med återfall att många säger att man får ett återfall. Man tar ju ett återfall.
Mm.
Man får ju inte ett återfall, utan du tar ju faktiskt ett återfall.
Nej, det är ju inte så att någon kommer och lägger kokain i din näsa liksom.
Nej, precis, när du ligger på rygg liksom. Men så att du tar ju ett återfall.
Det är ett aktivt val.
Ja, det är det. Och det behöver inte vara så att man slår i botten innan man ska be om hjälp.
Nej.
Det där är någonting vi pratar väldigt, men jag tycker vi ska prata mycket om det, för att vänta på sin botten kan innebära att man egentligen väntar på sin död.
Mm. Så det är mycket bättre att söka hjälp tidigare, för det finns ett helt liv att upptäcka och leva, och man behöver inte förlora allt. Det där är bara en dålig myt. Det är vänta inte. Agera på varningssignalerna, agera när folk i din omgivning kanske uttrycker oro eller vad det nu kan vara.
Mm.
Agera.
Jag tycker att en bra grej, en bra måttstock så där, det är, tycker jag livet fungerar perfekt när jag tar alkohol och droger? Nej, det gör inte det. Funkar inte livet utan droger eller alkohol? ja, men då är jag ju tydligt tecken på att nu behöver jag hjälp.
Mm.
För funkar det inte med droger eller utan, ja, då är jag ju på en plats där, där jag har ett val att göra. Ett aktivt.
Hur är det med dig då? Har du varit nära återfall någon gång?
Alltså nära återfall vet jag inte, men det är klart att det var väldigt tufft i början på nykterheten när man, ja, det var ett helt nytt liv som mötte en utanför behandlingshemmet, och det var ju läskigt och svårt och såklart väldigt, väldigt ja, främmande alltihop, men jag var nog aldrig nära återfall, och det var nog mycket för att jag lyssnade på min sponsor. Han sa en sak som jag valde att ta till mig. Han sa så här: allt du sätter före din nykterhet kommer du att förlora, sa han. Och jag försökte lyssna på det, för först fattade jag inte vad han menade. Det lät så himla drastiskt. Alltså mina barn måste gå före min nykterhet, och någonting måste gå före min nykterhet. Låter så konstigt. Men då sa han så här: men Nemo, om du nu inte är nykter, hur bra pappa är du då? Och vad händer med din karriär om du inte är nykter? Vad händer med ditt mående, dina relationer? Och när han la fram det så, då var det så tydligt att jag måste ju ta hand om min nykterhet. För annars kommer allting rasa. Så jag måste ju sätta mitt tillfriskande först. Så jag försökte liksom anamma de orden. Okej, det måste prioriteras. Allt jag sätter före min nykterhet kommer jag att förlora. Och jag försökte anamma det sen dess. Och det är klart att jag också faller in perioder där jag slarvar med mig i mitt program. Men just första tiden i min nykterhet så var jag liksom så här: då fick det gå först. Alltså allra först. Prioriteras. Och det tror jag är fundamentalt och jätteviktigt. Framförallt när man är nynykter, att verkligen prioriteras tillfrisknande. Till 100%.
Ja, det måste vara det viktigaste.
Nu tycker jag att vi pratar lite om veckans gäst.
Mm, det tycker jag.
Ja, det är självaste Per Holknekt.
Wow.
Ja, han är en väldigt speciell människa. Och anledningen till att vi har honom just denna vecka när vi pratar om återfall är för att han har tagit ett par återfall och varit helt öppen med det. Och kommer förmodligen vara helt öppen med det här nu hos oss också.
Mm.
Och Per är ju en företagare, föreläsare, författare, grundare av Odd Molly, en gammal skateproffs. Han har många strängar på sin lyra och han är en människa som skapar reaktioner. Han är en liten vattendelare kan man säga. Jag märkte det när jag hade han i min andra podd att det var jättemycket lyssning och det var jättemycket reaktioner, och därför känns det extra kul att ha Per här idag, för att man vet att det kommer skapa lite reaktioner. Och han kan prata och det här blir väldigt, väldigt spännande. Har du någonting att säga innan vi tar in honom?
Jag vet att han nu bedriver en kamp mot spelbolagen.
Just det.
Väldigt aktivt.
Mm.
Så att det ska bli intressant att höra hur det går för honom och vad han har för tankar kring det.
Mm. Jag tycker vi plockar in honom. Välkommen in, Per Holknekt.
Nemo, det har varit väldigt mycket frågor till oss efter vi hade första avsnittet med Robert Boman, som är en gemensam vän till oss och som man faktiskt kan säga har stor del i att vi sitter här idag.
Mm.
Och frågan har ju handlat mycket om hur jag gör för att söka hjälp. Vi vet ju att Robert driver The House, Stockholm, Berlin.
Ja, folk blev väldigt nyfikna när de hörde om hans verksamhet och verkade vilja veta mer.
Mm.
Så därför är vi ju väldigt glada att vi nu ska berätta mer och att vi ska ha The House, Stockholm, Berlin i podden som samarbetspartner nu fram till jul.
Mm.
Det känns ju väldigt fint. Så ska vi berätta lite mer om dem?
Ja, det som särskiljer dem från ett vanligt behandlingshem är ju att de skräddarsyr behandlingen.
Efter klientens förutsättningar och behov helt, eller hur?
Ja, alltså livet och situationen som man befinner sig i. Så att, vilket innebär att du behöver inte vara borta en månad hemifrån eller från ditt jobb, utan de tar behandlingen till dig egentligen. Och just med tanke på att det har varit så mycket frågor kring det här så bad jag Robban, eller jag kollade med honom om de hade någon mailadress, och då kan man mejla sandra@thehousestockholm.se om man har frågor kring hur de jobbar och hur jag får hjälp.
Ja, om man har frågor kring beroende, medberoende eller frågor kring The House Stockholm Berlin helt enkelt.
Mm.
Så ja, tack till The House Stockholm Berlin. Och nu har vi fått in våran kära gäst, Per Holknekt. Välkommen in!
Springandes, ja men hallå.
Hej.
Jag trodde jag hade gått fel först, men här är jag.
Mm. Här är du. Välkommen. Ja.
Tack så jättemycket.
Härligt att ha dig här.
Mm.
Vet du vad vi döpte veckans tema till?
Nej.
Nej.
Ingen aning.
För vi har ju varje vecka så har vi en gäst och vi har ett tema. Och så knyter vi ihop gästen och temat på ett sätt.
Bra.
Och vi valde att kalla veckans avsnitt för återfall.
Oj, bra.
Är det okej för dig?
Ja, det är dessutom jätteokej.
Mm.
Eftersom det ligger väldigt nära mig.
Vi tänker att du har mycket att säga i ämnet. Vill du prata?
Jag är ju inte mer fantastisk än att jag också trillar dit titt som tätt. Och nu har jag då sedan 95-96 dagar idag.
Grattis!
Ja, grattis, härligt.
Bra jobbat.
Ja, 90, ja, det är 100 dagar på tisdag.
Mm.
Så har ju jag då trillat dit igen. Och det är så här, vi som bär på beroendesjukdomen, vi är bra på att identifiera självömkan. Vi hittar ju våra skäl till att tycka synd om oss själva. Att alla andra kommer säkert att förstå. Covid-19 här kommer ju med tusentals skäl till mig och många därtill. Till att tycka lite extra synd om oss själva. Och jag föll dit ganska hårt. I ett paket av förluster ska jag säga. Inte då just spelindustrin den här gången. Men ambitionsförluster, bolag som föll och familjen började gå på knä och sen så men jag sa till min familj när 63:e mejlet av 63 möjliga kom med mejlrubriken avbokning och jag förstod att återstoden av 2020 var borta så kände jag ju liksom den här högljudda svarta korpen på min ena axel börja bli väldigt, väldigt närgången. Så jag sa till min familj att jag skjutsar er till landet, sen åker jag in till stan. Sen ska jag bryta ihop i fred när ni inte ser mig. Jag hade då ingen som helst plan på att ta ett återfall, men det hade mitt undermedvetna. Så att jag sa att nu orkar inte jag laga mat hemma, så jag åker till lämpligt nog pizzerian där ute i Danderyd och sätter mig bland likasinnade förstås. Och tänker att det är nog rätt synd om mig. Alla kommer att förstå om jag tar en öl till min pizza. Mm. Och så tog jag den och sen så, det är ingen hemlighet att öl nummer ett förför öl nummer två. Och rätt vad det var så satt jag där och ridå. Sen så gick det sönder igen då. Och där vid lag så följer mycket mer med det. Det landade ju i att min högst förståndiga hustru begärde skilsmässa väldigt tidigt. Och bitarna började falla ganska hårt. Väldigt fort. Så jag beslutade mig för att nu har jag två vägar att gå. Ändra så. Eller innan jag tappar den tråden. Den här första ölen då som man tänker att man, en bira kan jag ta. Liksom. Det funkar inte liksom. Så hade jag två vägar att gå där. Så jag satt den 19 juli. Och tänkte, tar jag då den mörka vägen nu, då är det nog klart. Så jag valde att besegra mig själv och försöka att slå personligt rekord i nykterhet. Vilket idag är 3481 dagar. Så jag har en bit kvar att gå. Men jag är 60 år gammal nu och jag måste lämna den här platsen på jorden med värdighet, känner jag.
Mm.
Så att, det har varit ett hårt år.
Men du är inne på det här med att vi som missbrukare och beroende människor, att man ofta använder motgångar som argument för att kliva på igen.
Oh ja.
Du hade ju en, alltså visst, föreläsningar och avbokningar är ju en tung grej, men att frugan tar ut skilsmässa är ju ännu tyngre egentligen.
Ja, det här är ju då det som kallas för en chain of events. Det är en sak leder till den andra och sådär.
Mm.
Men jo, och har man inte argumenten till ett återfall ibland så skapar man dem. Man, som de säger, man super när Bayern vinner, man super när Bayern förlorar.
Mm. Jo, nej, men så är det ju. Så är det ju. Men när du tar alltså, de här återfallen, vad, och så nu har du snart 100 dagar.
Ja.
Har du någon sån här tanke kring vad du kan göra annorlunda? För jag kan tänka, alltså vi är ju många som har tagit återfall och det är många som lyssnar på det här som är i våran situation.
Ja, men alltså det handlar ju om att hjärnan har ju ett språk och hjärtat har ett annat och avståndet liksom, nej, men det handlar om att jag är ju gammal för det första, jag är 60 år och lite mer därtill, och så logiskt sett så finns det liksom otroligt enkla svar för mig. Om jag trackar mitt eget liv baklänges och försöker då sortera vad jag har, mina bedrifter i livet som nykter kontra mina raseranden som aktiv beroende, så är slutsatsen så remarkabelt enkel. Det är så otroligt tydligt hur jag river som beroende aktiv och hur jag bygger som kontrollerad beroende.
Mm.
Så att egentligen så ska man ju gå tillbaka till sitt eget livsfacit. Tack och lov så är jag så pass gammal så att jag vet det, men det räcker inte ibland. Så att man måste liksom, jag har ju lärt mig att be om hjälp. Och det är ett av de första stora stegen, om vi nu ska kalla det för första steget, för det finns ju en kapitulation i att be om hjälp. Och det här be om hjälpandet för mig, det har ju kommit att bli ett livsverktyg. Det räddade ju mitt liv år 2000 när jag levde som hemlös. När jag till slut förstod att liksom nu är allting så pass ohållbart och jag själv är så pass oförmögen att klara det här själv. Först då liksom i det nedre skiktet, att jag då vågade be om hjälp, att sträcka ut en hand, att svälja min manliga stolthet och säga hjälp mig. Jag äger inte kraften som behövs för att fixa det här. Och mycket riktigt så får man ju hjälp.
Mm.
Det är ju så. Det här har jag då flyttat in i andra delar av mitt liv då, som företagare eller som vad som pappa. Att varje gång jag ber om hjälp, varenda gång, det behöver inte bara vara i mörka lägen i livet. Du kan ju även be om hjälp i durtoner, i glädje.
Mm.
Men ur varje förfrågan om att få hjälp med någonting så kommer det alltid någonting bättre.
Mm.
Och det här är ett gratis verktyg dessutom som är nog ganska underskattat. Så att, som svar på din fråga, Nemo, så skulle jag vilja säga, be om hjälp.
Mm.
Framförallt inte isolera sig.
Mm.
Jag själv väljer då att gå ut i lokaler där det finns människor som förstår mig, som får mig att känna mig relativt normal.
Mm. När du tar ett återfall ute på en pizzeria som ändå är en offentlig plats, tänker du ens på att du är en offentlig person då? Att du...
Jag väljer min plats,
omedvetet. Ja.
Så jag väljer norra Stockholms sunkigaste pizzeria. Jag går inte ner på Monrads i Djursholm.
Jag förstår. Och
man mår som man umgås, var det någon som sa.
Ja, det är väl så. Gud, ja, jag tror att det finns väldigt mycket vi kan prata om här som kan hjälpa folk. För att det finns ju många människor som krigar och går in och ut och in och ut och tar återfall och försöker igen och så här. Och vad vill du säga till de här människorna?
Ja, det enda jag har lärt mig, om vi ska ta en annan del av mina insiktsbilder, är att i en känsla av uppgivenhet, att där man lägger sig ner och säger liksom, jag kommer inte att klara det här, så kan jag bara låta hälsa då som en vis hälsning från en gammal människa att det finns ljus längre fram om du bara liksom... Primärt det stora handlar ju om att bli nykter. Det handlar ju för mig, det handlar inte om att bara göra massa fantastiskt. För det mäktar jag inte med i ett sånt läge. Men att bara sluta göra ofantastiskt. Att inte lägga ny skit på mitt eget facit, så att säga. Men det här med att bryta mönster och rena sig själv, liksom, det behöver ju inte bara ske när man tar ett återfall. Det kan ju ske på andra platser i livet för att förebygga återfall. Det här handlar ju inte om återfall, det här handlar om att ha ett värdigt liv. Och där har jag varit i andra situationer i mitt liv där jag har liksom getts en möjlighet att utvärdera mig själv för att inte ramla dit. Det var 4,5 år sedan jag opererade min rygg. Jag är gammal skejtare och vi som har ramlat mycket i backen vet att det gör ont efter några år. Och så jag opererade min rygg. Så låg jag då i 4 veckors rehab. Jag valde själv att ta in på ett hotell så att någon kunde bädda min säng och göra min frukost. Och där hamnade jag i min första antistress i hela mitt liv. Och jag gavs en möjlighet att utvärdera mitt eget liv. Och då gjorde jag då två helt mekaniskt, två spalter då. I den ena spalten där jag sorterade allting som fanns i mitt liv som gjorde mig gott och som gav mig kraft och näring och styrka och allting av positiv karaktär. Och i den andra spalten så skrev jag in allting. Det kunde vara agg mot andra människor. Det kunde vara engagemang i företag som jag kanske inte trodde på. Allting negativt hamnade i den andra spalten. Och den här positiva spalten blev ju så fruktansvärt obehagligt kort. Över det som var positivt i mitt liv. Och den här negativa spalten blev ju, den var ju ändlös. Den tog ju bara inte slut. Och i det läget då för 4,5, snart 5 år sedan så hade jag, så valde jag att göra slut med högerspalten. Så jag gick ut på gator och torg och bröt med allting. Jag skrev över 20 handskrivna brev till killkompisar och gjorde slut. Mm. Och så den här relationen vi har, vi kämpar för att upprätthålla den, den är inte värd någonting. Och så började jag tvätta mig själv. Och det lilla som blev kvar som förut var en väldigt, väldigt kort och liten spalt. Det kom att bli 100% av mitt liv. Mm. Så det fick ett helt nytt värde i det lilla som förr var bra. Så, så fylldes jag av det goda i mig själv. Det här låter förmätet kanske, men det kom att i det läget förändra mitt liv ganska stort.
Det visar ju också tydligt på, jag tror att där är vi nog många som känner igen oss om vi skulle göra två sådana spalter. Och det är ju så där att är fel spalt för lång så är livet en kamp redan när vi vaknar, det första vi gör på morgonen.
Ja, men det är det jag menar med att förebygga det här. Så att, och det här är ju liksom, det här är ju saker som man inte behöver vara en beroende karaktär för att använda som verktyg. Du kan ju vara vilken Tom, Dick eller Harry som helst. Mm. Så en frisk människa kan behöva göra det här ibland. Att vi drar ju på oss slagg och bagage längs livets väg. Mm. Vi är jävligt glada att någon frågar om vi vill träna pojklaget i fotboll. Och det var kul då, eller sitta med i bostadsrättsföreningens styrelse. Det var kul när någon frågade, för då fick man ett värde. Men sen ångrar man det där dyrt och man vill bara inte göra det längre. Sånt där tog jag bort.
Veckans poddavsnitt görs i samarbete med Better You. Och Magnus, visst stämmer att det finns just nu en kampanj på Better Yous hemsida?
Det stämmer, Nemo. Just nu så har Better You en kampanj för män som ger 15% rabatt på vissa produkter och utvalda. Där finns bland annat en balansman som hjälper till med för energi, normal testosteronproduktion och lust. Har du mycket lust?
Lust kanske finns, men möjligheter finns mindre.
Ah, du är småbarn, just det. Småbarnpappa. Så där är en väldigt bra produkt. Du har zink, du har en multivitamin som är framtagen för män. Så jag tycker definitivt betterju.se, gå in där och titta, för att det finns någonting för oss män. Vet du att det är den internationella mansdagen också, den 19 november?
Är det sant?
Jajamensan.
Då kan man ju köpa lite produkter på Better You's hemsida och ge till en manlig kompis.
Exakt.
Perfekt!
BetterYou.se. Tack Better You för samarbetet.
Tack!
Du, vi som har följt dig i media det senaste året har ju kunnat läsa om en kamp som du för mot spelbolagen.
Ja, precis.
Ska vi prata lite om det när vi ändå har dem här?
För ja, men vi tar det. Jag tycker det är viktigt.
Superviktigt. Ja. Så hur går den kampen?
Ja, men den är ju liksom ett slagsmål mot en väderkvarn lite grann. Jag har bett om hjälp. Mm. Av bättre vetande, och jag har ju då sen jag blev offentlig med den här kampen fått otroligt många pro bono, som det heter, kompetenser till hjälps. Så att nu har vi kommit så pass långt. För det första så har jag då fått ut debatten i media igen. Företagen pratar om det här, styrelsen för bankerna pratar om sina investeringar. Nu ser man Länsförsäkringar 2 veckor sedan drog tillbaka alla sina investeringar från gamblingindustrin. Nu kommer det ut här att då det här Evolution Gaming, som är den här superaktien i gamblingvärlden, är det bara 2 svenska aktörer som hakar på. De andra vill inte vara med. Och jag blir extremt stolt när jag hör att Alekta hoppar av, att Handelsbanken hoppar av, att man åstadkommer någonting. Men jag personligen har inte gett upp. För att vi skruvar åt knapparna ganska hårt just nu, och med ett team av folk från insidan av då Kindred Group, eller Unibet som det heter. Folk som har jobbat inom gruppen. Vi har juridisk och ska vi säga, gamblingindustrimässig expertis från England, Tyskland, Danmark, Sverige i vårt lag. Som vi nu då väljer att för första gången, en privatperson då, det råkar vara jag, stämmer gamblingindustrin. Mm. Jag går in i rättsprocessen, och det är ett ganska stort projekt.
Och det låter som, vad är målet då? med det här? Alltså att få bort det, eller att är det någon förändring i, alltså hur, vad är ditt liksom huvudmål kring det?
Det är inte svårt att eliminera ohälsosamt spelande. Det är extremt lätt för spelbolagen att identifiera ett ohälsosamt spelande. 2019-17 vad det nu var, så var det 1,5% av spelarna på de stora spelbolagen står för 70% av omsättningen.
Oj.
1,5% av spelarna står för 70% av omsättningen. Och spelbolagen har då algoritmer och fan hans moste vad det nu heter, som efter en spelares 11:e, 13:e eller 15:e spel kan identifiera huruvida det här kommer att bli en stor spelare eller icke. Och då tror man ju då att de ska använda det här för att knuffa bort den här personen. Istället så gör de helt tvärtom och ser till att den här personen blir en av de 1,5%. Så de använder algoritmerna för att identifiera ett offer. Och vrider ur det offret tills den här människan står kassa ett tom. Sen på nästa. Så jag vill komma åt de här 1,5%.
Okay. Mm.
Jag vill liksom sänka försäljningen av hagelbössor.
Jag lyssnade på någon dokumentär, jag tror att det var P1 dokumentär.
Jag har fortfarande
kanske
så hög andning efter en rask promenad hit.
Nej, men då var det en dokumentär om just spelindustrin, och då var det ett exempel på en kille som hade varit en riskspelare och spelat bort jättemycket pengar. Och sen hade liksom verkligen bett om att de inte skulle höra av sig mer och försökt bryta med dem. Ja. Men ändå så hörde de av sig till honom och erbjöd honom bonusar och så för att han skulle börja spela igen.
Då gissar jag att de har gjort det telefonledes och icke mailledes.
Exakt.
För att mejlledes så går det att spåra den här dialogen via GDPR. Och de ringer för att det går inte att spåra.
Exakt, exakt så. De ringde och erbjöd någon sån här bonusresa.
Ja, Formel 1.
Ja.
Manchester United.
Ja, exakt sånt.
Såklart.
För att de ska halka in på samma igen.
Ja, men det är samma med mig. Liksom, jag har ju spelat bort över 110 miljoner kronor på 10 år. Det är rätt mycket pengar. Allt som jag någonsin har skapat i den mest fantastiska affärsresa. Och i några svaga ögonblick så har jag då liksom funnit kraften att säga att nej, nu det här går inte. Jag måste sluta. Och så har man liksom bara lagt ner plånboken åt sidan och sagt att nu räcker det. Men liksom om du upphör att lira då på 24 timmar hos de här bolagen, de ringer dig direkt. Och tilltalar dig vid förnamn, för då är man kompis med dem. Man är ju dessutom VIP-kund med dem. Så här, tjena Per, hej, hur mår du? Fan, vi har inte hört ifrån dig på länge. Logga in på ditt konto så ska du få se. Vi har en liten surprise till dig. Så sitter det 7-10 000 spänn.
Ja, det är så jävla äckligt. Jag bara ryser. Usch.
Och så får man sin nål i väcket igen. Och sen är man där liksom. Tills man sitter på en brygga på Ingarö med just ett hagelgevär i knät. Det var 2012.
Har du varit helt förskonad från spel och sånt, Magnus?
Nej, däremot när jag valde att åka på behandlingshemmet, så när jag kom hem därifrån så stod jag faktiskt i kön med polarna. De skulle spela på Oddset. Och jag tänkte, jag lägger också. Men så var det någonting så här, men vänta, nej.
Ersättning.
Det är ju ofta så, när man slutar med en drog så börjar man med en annan. Ja. Beroendesjukdomen vill ta mig på alla olika sätt. Så att jag spelar inte heller. Och jag har aldrig haft problem med det heller. Faktiskt.
Det ska vi väl lägga till då, att just inom idrotten så är det ju långt ifrån ovanligt att det spelas rätt så hårt.
Jag har ju lagkamrater som har spelat halv miljon på matcher, som har stått i halvtid i duschen och kollat sina spelkuponger och jämfört med mobilen och sett hur resultaten går. Så att, det finns.
Jag och mitt ombud Peter här, vi håller nu på att samla ihop material då till en bok som ska komma ut under 2021. Med mörka berättelser från människor som har fått leva i den här världen.
Men hur ser, förutom den här boken då, hur ser framtiden ut? Finns det, jag vet inte om det här är för privat, men finns det hopp för relationen till exempel?
Den är reparerad?
Jajamän. Ja.
Skilsmässansökan drogs tillbaka, ganska ögon och böj.
Grattis!
Ja, tack så jättemycket. Ja, men jag är ganska dedikerad just nu. Jag är på en plats där jag vill vara och jag har inte råd att gamla bort den. Jag blev någon att ha igen.
Men det blev ett starkt wake-up call?
Ja, extremt starkt. Jag har ju liksom minnesbilder som dyker upp och jag börjar ana vart det här är på väg. Och sen är det så här också att när man då har varit beroende karaktär så pass länge som jag har. Jag var ju på mitt första AA-möte 1981.
Mm. Shit.
För 39 år sedan. Hur gammal är du, Nimo?
33.
Ja.
Riktig junis.
Denna podd görs i samarbete med Mindler och det är vi ju väldigt glada för, eller hur Magnus?
Verkligen. Mm. Och många människor med oss.
Ja, verkligen. Mindler hjälper många människor och vi kanske skulle berätta för folk vad Mindler är. För det finns säkert några där ute som inte har stenkoll på det.
Ja, det är ju en digital vårdplats om vi uttrycker oss så.
Mm. Och vad kan man söka för hjälp där egentligen?
Alltså de har ju... en rad. De har ju alltså över 150 legitimerade psykologer där som pratar över 20 olika språk. Och det du kan söka för, det är ju alltså allt ifrån ångest, oro, depression, nedstämdhet, panikångest.
Mm.
Du kan söka för stress eller till och med sömnproblem, ADHD.
Mm.
Så det finns ju en, och det här är bara ett litet axplock.
En bråkdel.
Ja, det är det. Och det jag tycker är så jäkla fint här, det är för att när man är i en jobbig period så vill man ju ha hjälp nu. Men jag kanske inte vill fronta det och då kan jag gå in på appen och jag är garanterad svar inom 24 timmar. Vilket är väldigt snabbt alltså. För att gå till och söka psykolog kan ta väldigt lång tid.
Mm. Tack Mindler för att ni är med oss och gör den här podden.
Men vi går tillbaka till det här med just det där uppvaknandet.
Ja.
För jag tänker så här. Vi får ju väldigt mycket frågor kring folk som lider just av att de har någon nära anhörig som har ett beroende. Och där är ju ändå ett gräns, där är ju en väldigt tydlig gräns som sätts upp till det. Det börjar bli en tydlig konsekvens av ens missbruk.
Ja.
Det är väl ändå en sak som skulle behövas mer, kärleksfulla gränser. Om jag är en person som har en nära anhörig som har ett problem, så är det så lätt att jag hamnar i ett medberoende och jag försöker hjälpa till och lösa.
Det är där medberoendet kommer in. Ja. Man tror att man hjälper en beroende genom att inte påfresta dem. Mm. Att låta dem, att inte liksom utmana dem. Och logiskt så vill man ju inte göra någon ledsen. Det vill man inte med någon. Du vill ju inte tvinga i en anorektiker mat för du vet att de skriker och sliter sitt hår. Men det är på samma sätt här. Liksom. Medicinen heter mat för en anorektiker och medicinen heter kärlek för en beroende.
Mm.
Så det är bara att berätta för en människa som har det tufft. Liksom, det spelar ingen roll. Jag kommer aldrig vika en jävla tum från din sida. Men jag älskar dig och jag vill dig väl. Och för fan, kamma upp dig. Men det som är svårt är att bryta en nedåtgående trend innan den slår i botten. För jag har ju, och ni har säkert också, en radar för människor som har missbrukarbeteende. Och alla har ju inte fått betala priset för det här än. Och hur man hejdar det här i förtid, det är mitt stora bekymmer.
Mm.
Mm.
Men det pratas ju, apropå återfall innan vi tappar den helt, det pratas ju så jävla mycket om, liksom, kan man ta ett glas? Och det finns ju några sådana här halvfyllon som ska skriva litteratur om, det kan man visst det. Kjell-Olof Fält var väl ute och viftade där och höll på.
Fan, jag såg när du slaktade honom i Agenda, va?
Ja, Min sanning tror jag det var.
Ja, fan vad bra det var. Det var som en liten minidebatt här. Och han argumenterade för att man visst kan lära sig att ta ett glas om man är alkoholist.
Jo. Ja, och det kan man ju såklart.
Ja, åt gången då kanske.
Ja, 50 gånger om dagen. Så att jag kan säga så här, om jag ska sammanfatta innan vi skiljs åt här idag. Jag är så jävla glad att jag fann kraften att lägga ner den här gången. Jag tar den inte för givet någonting, men jag vill dö nykter. Jag vill ha det så här. För att jag vet, jag får känna smärta och jag får känna allt vad det är. Men jag får känna i alla fall. Och jag tar det, det är som det är nu. För jag vet att nu har jag på de här 90 och fucking 6 jävla dagarna åstadkommit så sjukt mycket i mitt liv. Det har hänt så extremt mycket på de här få dagarna. Jag håller på att bygga ett mästerverk till bolag. Hade aldrig hänt om jag hade varit vid osunda vätskor. Så att jag väljer nu att gå den konstruktiva vägen. Det är samma jävla kraft som finns i det destruktiva som du bara byter kraft på. Tänk Karate Kid eller vad fan som helst. Men det är samma kraft som jag väljer att styra om och göra någonting bra utav. För nu tänker jag finnas där till 100% för mina jävla barn. Jag ska finnas där till 100% för mina partners. Jag ska finnas där till 100% för den kvinna jag älskar. Och för de människor som jag har gjort behövande av mig. Jag ska inte stjäla mig ifrån dem, för då har jag bedragit min omvärld. Så nu väljer jag den nyktra vägen. Ja, jag förlorar lite grann. Det kan vi inte sticka under stol, men jag förlorar lite grann. Jag förlorar stunder av att få fly. Att få slippa det här huvudet som jag inte kan stänga av. Den förtvivlan att jag aldrig kan liksom... Men jag tar det. Jag tar det. Och segrarna i det här är så otroligt mycket större för mig än de små förlusterna som jag gör när jag tar ifrån mig själv möjligheten till att inte längre dricka alkohol eller bruka annan substans. Så att jag är så min fru är ju sjukt trött på mig hur jag går omkring hemma. Jag är så jävla nöjd och glad. Men hon är också nykär i mig. Mm. Hon är absolut sprillans nyförälskad i mig, för hon säger det är den här mannen jag älskar på riktigt. Mm. Det är då man drar tillbaka en skilsmässansökan, att den här vill jag ha kvar. Mm. Den här gubben vill inte jag förlora. Den andra, den vill inte jag ta med fucking toapapper liksom. Mm. Mm. Så att nej, jag tänker att jag ska ge det här en omfattande chans ända in i mål.
Mm. Det låter underbart. Jag tänker just på och det du säger om med alkoholen eller utan. Var du så förut att du tänkte att jag gör mycket bättre grejer om jag dricker?
Man rättfärdigar sitt drickande. Jag startade en reklambyrå som heter FBI, som betyder då Fifth Beer Idea.
Ja. För jag var ju så väldigt tydlig, så här, nej, men jag var mycket mer kreativ om jag tog amfetamin eller kokain. Då tyckte jag min kreativitet flödade och sånt där. Och så ser man när man blir nykter att det var inte riktigt så.
Ska vi titta på den där servetten en gång till?
Ja, exakt. Uppfinna hjul gång på gång. Men för jag tycker det du säger är så tydligt också, att vi tror att vår kärleksfulla substans, om det är alkohol, droger eller vad det må vara för någonting, att det är den som lyfter oss, det är den som gör oss framgångsrika. Men,
och attraktiva.
Exakt. Ja. Men vi ser ju mycket, mycket tydligt att det är inte så.
Nej. Om man skulle göra den här klassiska då, kurvan över ens liv, där man då, här är jag 5, 10, 15, 20, upp till 60 år. Sen ska man då liksom dra kurvan uppåt och neråt. Var var du då? Och sen så målar du den här linjen i färgen nykter eller full. Det är så sjukt jävla enkelt att se. Här har jag gjort fucking underverk. Mm. Här har jag pissat mig själv på fötterna. Mm. Det är så jävla enkelt att se. Men hur berättar du det för en människa som aldrig har liksom fått smaka på de här differenserna? Det är jättesvårt. Mm. Men liksom, jag är en person, jag tror att jag har svårare för att sluta kröka än vem fan som helst. Jag tror ingen har det tuffare än mig att lägga ner spriten, för det i sina stunder det enda jag vill ha. Mm. Det är min enda kompis. Mm. Det är den enda som bryr sig om mig. Det här är liksom apan Per som pratar. Och sen så det är den man måste få ner i parterre liksom. Mm. Men det här är vi pratar ju nu inte om tekniker och mekanik, eller vi pratar inte om Excel, vi pratar om fucking känslor, vi pratar om smärta, vi pratar om liv och jävla död.
Vad vill du säga till de människorna där ute som kämpar just nu och är så nära att ta det återfallet, det där glaset?
Ska jag säga, gör det inte.
Nej.
Alltså, för man är dessutom så sjukt smart. Jag berättade hur många dagar jag var nykter, nästan 3 500 en gång i tiden. Hela 2000-talet var jag vit. Och då hade då någon terapeut sagt till mig år 2000 att om du nu tar ett glas, då är du tillbaka där du slutade inom 72 timmar. Så att jag tog ett glas och höll upp i 72 timmar förstås, för att bevisa att det stämde inte alls. Mm. Och sen var det botten ur. Mm. Och sen så förlorade jag allting jag hade byggt under de 10 åren. Jag gick ifrån hemlös till fucking Stockholmsbörsen. Jag stod på Times Square i New York och såg mitt eget bolagsnamn på Nasdaqs lista. Mm. Som nykter. Och det här rev jag ner på ingen tid alls efter jag tog mitt återfall där i oktober 2009. Så att nej, håll i för fan. Ta er fram till nästa korsning och titta höger. Ljuset är där borta liksom. Ge er tid. Det tar tid. Man tror att man liksom sätter på korken, så tror man att lyckan kommer imorgon. Så enkelt är det inte. Det är en lång vandring, och man kanske blir 0,5% friskare om dagen. Mm. eller mindre sjuk om man så vill. Det tar tid, man får tålamod. Men framförallt, lägg inte ny skit på hög. Du behöver inte gå ut och vara modig Teresa och starta fantastiska bolag som jag nu vill göra. Det räcker med att du inte gör dumt. Bedra inte din nästa. Var med dina barn. Alltså gör, betala räkningarna i tid. Få disciplin, ordning och fucking reda.
Vad skulle du säga till dem som precis har tagit återfall då?
Ja, nu kommer jag tillbaka till den där, sträcker ut en hand och säger, vet du vad, jag vill inte det här. Be om hjälp. Jag brukar alltid säga gå på ett möte, men det är ju en kliché, men det är en lösning. Mm. Det är en lösning. Och så säger
du pratar om 12-6-möten.
Ja, precis. Mm. Man ska inte prata för mycket om dem, men jag säger spring iväg på ett möte, och hittar inget möte som är lämpligt i tid, så finns det nu digitala möten. Gå med i en grupp på Facebook. Jag har en egen grupp som heter Mina vita dagar. Gå in dit och säg att jag har tagit ett återfall. Jag mår inte bra. Och du kommer att få så otroligt många vänner som bara kommer att älska dig. Mm. Men att våga prata om det är det första. Mm.
Du, tack som fan för att du kom hit, hörru.
Ja.
Mm. Stort tack.
Det här var jättefint.
Nu ska jag åka och spela flipper med en massa fyllon.
Ja, vad härligt.
Ja.
Hälsa så mycket.
Inte på en sunkig pizzeria.
Ja, nu är jag i ett läge. Nu vill jag att det ska vara svårt. Mm. För då känner jag mig bra. Så det är inte det att jag vill att någon ska tacka nej åt mig när kyparen erbjuder vin. Utan jag vill tacka nej själv. Mm. För då får jag en liten större belöning av att vara den som fattar besluten. Mm. Och jag har gärna ett barskåp hemma nu. För då tar jag aktivt avstånd. Jag är av antabus. Jag vill själv vara närvarande och fatta mina egna beslut. Och är jag bland grabbar som dricker en massa bärs ikväll så ja, för det första så vinner jag väl flipperturneringen.
Ja, prestationen är ju viktig fortfarande.
Ja, det är lite genrep för SM i Borås här nu. Mm.
Och där tänker jag, det är bra att summera, eller bra att runda av med ett tips just när det kommer till det här med återfall. Mm. Hur man kan tänka om man känner att man inte riktigt är stark nog att hantera diverse olika situationer, så handlar det ju faktiskt om hur gjorde jag när jag kom ut från behandlingshemmet. Jag gick inte på restaurang, jag gick inte på fester. Jag höll mig undan sånt som jag visste var risk för mig. Mm. Mm. Det tog mig 2 år innan jag gick på en nattklubb. Mm. Och ha ett syfte om jag går på en födelsedagsfest. Sätt en tid. Mm. Klockan 11:30, då går jag hem. Mm. Och sen kommer ju nästa grej i det här också. Det är så här, men det är så svårt. Vad ska jag säga till folk när jag inte dricker? Och jag tycker så här, man ska inte ljuga. Men jag tycker så här, det är ju en stor del av den här sjukdomen är ju att det faktiskt är en, som vi säger, fysisk allergi. Att när jag får det här mer begär, när jag tar en så vill jag bara ha mer och mer och mer. Ja. Säg att du är allergisk då. Nej, jag är ledsen, jag dricker inte alkohol, jag är allergisk. Mm. Punkt.
Skitbra.
Jag kan också säga bara som en passus då, du och jag, Magnus, vi har aldrig lärt känna varandra särskilt mycket, men vi har hejat på varandra på någon tillställning kanske. Sådär. Men jag har sett dig förut, sen är det en lång tid sedan jag såg dig nu igen. Och jag är jävligt glad att se dig som du ser ut. Fick ett jävla klipp i blicken.
Tack.
Snygg.
Tack.
Så var det inte alltid.
Ja, det finns andra bilder.
Men det, vet du vad? Det finns sidovinster av att skärpa till sig.
Visst gör det.
De kan, om alla satte på korken så kunde de stänga akademikliniken. Det kan de vara det.
Jag tycker det där var bra slutord. Tack Per Holknitt.
Tack ska ni ha. Tack, trevlig helg.
Hej då!